Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, nu har vi landat i vårt hus här i utanför Marbella.
Det är ju helt otroligt.
Ja, men jag förundras alltid över att jag tänker att det är så bra idé att åka 6 på morgonen. Ja, för då får man ju hela dagen som ett ras, ja. Alltså jag har varit skitsur, trött, hungrig. Det fanns ingen mat på planet. Nej, jag vet inte. Varför åker man 6 på morgonen?
Vi kan berätta också för er som lyssnar. Alltså i natt, där vi spelar in idag, nu är det måndag eftermiddag. Men i natt alltså, natten från, vi var ju i Linköping och körde dubbla föreställningar. Helt fantastisk helg vi haft för övrigt spelmässigt. Men då var vi klar i Linköping vid 9. 9:30 har vi liksom packat ihop och grejat. Så kommer Pernillas Christian och hämtar oss och kör oss till Stockholm. Vi var framme i Stockholm vid 11 kanske?
12.
12 var det, ja. Och då kom ju Magnus och möter upp dig och Colin vid...
För jag var tvungen att lämna Colin till Linus i och med att Colin har fotbollskamp den här veckan. Och så skulle jag då vidare till Täby. Mm. Och jag, Lin och Magnus åka då.
Och jag skulle ju hem till Lidingö. Och då i bilen satt ju även Christian och Pernilla och alla ni tre skulle ju flyga. Så vår taxi kommer om... Ni skulle bli hämtade 4 på natten. Eller vad var det? De 3. Och här är vi nu, typ 8 timmar senare. Själv, jag kan berätta vad jag har gjort sen. Men jag har liksom verkligen tagit det lugnt idag. Ni har liksom flygit till Spanien.
Ja. Men jag märker ju att jag funkar inte skitbra utan sömn och utan mat. Och det kanske ingen gör. Men jag vet inte. Jag blir som ett barn. Och jag tror att... Eller vad tror du? För jag har en teori om hur man är uppväxt. För jag har vissa kompisar som inte berörs alls. Alltså som kan känna sig att de blir lite låga på energi, absolut. Men kan ändå bete sig som en vuxen person. Jag blir ju som ett barn. Mm. Och sitter på riktigt i taxin och typ antyder till Lina att om hon ska hålla på och vara sur... Så vet jag inte om det här blir så kul resa. Och så jag känner Magnus energi. Han skulle ju aldrig säga någonting. Och jag bara tänkte så här, han skulle kunna säga exakt samma sak till mig. Ja, du kan ju stanna hemma också. Du jävla sur tjej.
Men grejen är att jag är ju precis som du. Men det har jag alltid varit. Väldigt behov av sömn. Faktiskt. Jag tror att jag till och med har mer än vad du har.
Men min teori är att för när jag var liten så sa alltid min mamma, ja, är du trött? Alltså, fort jag var på dåligt humör eller något, så men du är trött, ja, men du är hungrig. Att man liksom förklarade mitt liksom sura beteende med hunger eller sömn. Och när jag träffat andra människor så kanske jag kan märka att deras humör påverkas, men de är inte så medvetna om det. Och skyller inte allt på att de är trötta och hungriga. Mm. Som jag gör, upplever jag.
Ja, och vet man att man är trött och hungrig. Då kanske man blir på dåligt humör nästan innan något har skett. Och alltså, precis, vad är hönan och vad är ägget? Men jag tror också att man är olika känslig för blodsockernivå och sömn.
Absolut.
Det finns ju så här sömnprofessorer som ändå så här säger att vi är olika. Vissa är liksom... mer benägna att tycka om att gå upp på morgonen och fungera på morgonen. Andra är nattmänniskor. Man kan liksom mäta när människor har sina sömntåg. Typ när de kommer. Och det kan jag se på barnen också, att det är väldigt olika sömnbehov och vilka som är morgonmänniskor respektive kvällsmänniskor. Jag har alltid behövt jättemycket sömn.
Jag har alltid varit så här, 8 timmar, perfekt. Ja. Men sen är jag också alltid morgonpigg. Men ja, att stiga upp klockan 4 när man har sovit 1 timme, för jag packade ju också när jag kom hem. Och sen måste jag säga, du sa att det här varit en fantastisk spelhelg. Det har ju så sett liksom när vi väl har jobbat. Men resorna emellan har ju allt som kan gå fel, gått fel. Det var liksom,
inte bara, men en dag var
inte
det
bara, men det var dubbla föreställningar och så lite långa resor mellan städerna. Det har ju blivit en sån turné just för att det har blivit framflyttat också.
Mm.
Att försöka hitta spel, liksom städer, och få in alla som vill se er. För att det är så många som vill se er. Men att det då, det är inte att vi kör en hel helg alltid på ett och samma ställe. Utan då är det liksom fredagen på ett ställe. Och sen så upp klockan 7-8 på morgonen. Åka till nästa ställe, köra dubbla föreställningar. Upp klockan 8 på morgonen. Mm. Och det funkar ju. Men då hade jag med mig Colin också i helgen. Det blir ett moment för mycket för mig.
Jag kan förstå det.
Redan på, liksom där var jag helt slut. Ja, men så nu har jag liksom landat här. Varit lite sur, men så gjorde vi Benjamins pasta carbonara som blev så jävla god. Så jag, Linn och Magnus käkat carbonara, och sen så skulle vi då njuta av att vi har få hela dagen här, men vi somnade alla tre.
Men gud, men lite skönt också då.
Ja,
att bara kunna göra det. Men apropå det med sömnbehov, jag kommer ihåg så himla väl att när jag blev mamma första gången och för första gången i livet faktiskt inte fick sova 8 timmar eller fick sova. Jag kommer ihåg att jag tyckte att jag kände mig väldigt labil. Och när Ida började dagis, eller förskolan, kommer jag ihåg det var på hösten. Jag hade fått bältros på våren innan, för jag hade också fått ett musikaljobb när hon var typ 1 år. Och då vann ju hennes pappa Melodifestivalen, så att istället för att bli pappaledig så drog jag henne iväg och jobbade ganska mycket mer. Och jag var redan lite nött i kanterna, förstår man ju nu så här i efterhand, av den här sömnbristen. För det hade man liksom nästan inte förstått heller vad det liksom, hur det skulle påverka en att inte sova så mycket. Så jag kommer ihåg att på hösten när hon började förskolan, och jag kunde lämna henne på förskolan, gå hem och sova några timmar på dagen. Och kände så här, hur jag liksom fick tillbaka en livsgnista som jag inte insåg först då att jag hade liksom saknat.
Nej.
Och då var det så här, men det är ju för att jag inte har sovit ordentligt på. Och även om man läser om det här och så, så tyckte jag att det, just då i alla fall för 18 år sedan, var det inte jätteofta man pratade om det. Att tänk på att det kan gå på ditt liksom humör, att man nästan kan bli lätt deprimerad.
Ditt psyke, om man, så, ja precis. Ja,
att du tycker att du ska vara världens lyckligaste, för du gör ingenting. Du är mammaledig kanske, du har jättemycket ledigt. Men att det är otroligt påfrestande ju att inte få sova hela nätter. Och jag tänkte att för mig blev det en sån lärdom då, att jag behöver verkligen sömn för att liksom fungera. Jag brukar jämföra det som att jag är som ett instrument som inte är stämt när jag inte har fått sova. Det är bara känsla. Det är så här, strängarna är inte, de är inte som de ska. De kan liksom. Får man sova då bara dring, kan man ha den sköna tonen igen i kroppen på något vis.
Jag kommer ihåg att Linn var ju, hon fick tänderna när hon var 3 månader. Hon hade lite kolik. Hon var allmänt närhetsbehov liksom. Och jag då, första gångs mamma, var också, Linus åkte ut på turné på sommar, så jag var själv mycket med henne. Så att jag kommer ihåg att hon sov 20 minuter som längst i sträck. Dygnet runt.
Oh,
och sen när Linus väl kom hem, han bara, nu lägger du dig i ett annat rum, nu ska du sova. Och han var verkligen så här, du måste sova, Eska. Men då, jag blev liksom, nej men jag kan lika, jag vet inte om jag blev så fäst vid henne. Eller jag kände att jag var den enda, för att hon skrek ju så mycket hela tiden. Och grät, och det var tänder, och det var magen, och det var det. Och jag testade allt möjligt. Och jag, den enda gången hon sov var när hon sov på min mage. Så jag halvsatt upp typ hela natten med henne på min mage. Och blev helt dum i huvudet. Och så här i efterhand, jag bara, varför lät jag inte Linus bara ta henne? Men det var också den här liksom, att man skulle amma hela tiden. Och ersättning, att man hade så mycket pekpinnar. Om hur man skulle vara som mamma. Både från sig själv och liksom, inte ens nära omgivning. Men ja, vad man trodde liksom. Så att jag kommer ihåg att hon sov sin första hela natt när hon var 2 år.
Och då lärde du dig där att nej, flyg fyra på natten när jag har jobbat en hel helg och inte sovit så bra där, eller det ska jag inte ta.
Nej, dumt.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet. Och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Men nu är vi här och nu har jag ju sovit lite, så nu är jag mycket piggare.
Ja, men och kan du berätta för mig om ert hus? Jag har inte varit där.
Nej, alltså det är så mysigt. Det är liksom ett lite så här gated community med så här, vad ska man säga? Det är så här radhus kan man säga, fast du vet i Spanien så är det en massa vita så här, med massa, ja det är tre våningar, så de är så här höga och smala.
Mm.
Fast det är ett helt komplex med gemensam pool. Och det är en svensk familj som har bott här permanent i 10 år. Så vi köpte det helt möblerat, och, för det var så himla fint inrett.
Men gud, kan du inte svepa lite med kameran så jag får se?
Ja, kan jag sen när vi har på det klart.
Nej, men titta lite. Gud, vad fint. Jättefint. Åh, ja. Jag ska komma ner och hälsa på dig, känner jag. Väldigt snart.
Vi ska ju åka.
Ja, jag längtar så mycket. Åh, jag
längtar. Så himla mysigt.
Åh, då ska vi podda därifrån. Det måste vi göra.
Jag vet inte om vi pratade om det då när vi skulle varit här och fira min födelsedag. Så åkte ju halva gänget åkte ju ner i alla fall och bodde här i huset. Jag tror vi pratade om det. Men ja, vi hade i alla fall planerat en resa för att fira min födelsedag. Och vi var typ 10 tjejer. Men då satte ju allting igång igen, så att du och jag, Pernilla, var ju tvungen att åka och jobba.
Till Skellefteå istället.
Men
det
väldigt var ju många. Ja, det var ändå kul. Och det var kul att vi gjorde det tillsammans. Hade jag ensam varit tvungen att åka och jobba medan alla andra åkte hit, hade det ju inte varit lika kul. Men då åkte de hit, och detta var väl, kan det ha varit i februari eller?
Ja, det måste det ha varit. Ja.
Så när vi sitter från flygplatsen i Malaga på väg hit, så säger Magnus: har du dina nycklar med dig?
Nej.
Jag bara, nej. Ja, jag har en nyckel, säger han, som jag tror är till huset. Jag bara, nej men jag orkar inte. Och så bara, men vänta, har jag fått tillbaka den nyckeln? Från tjejerna som åkte hit då. Och då ringer jag till Lisa. Hon bara, men gud, jag är helt säker på att jag gav den till dig. Jag bara, vet du? Hon bara, eller det kändes som att jag var helt säker, men nu blir jag osäker när du säger så. Jag bara, jag har ingen minne av att du har gjort det, men jag glömmer så mycket nu, så att jag har säkert fått den och glömt bort den. Men nu ringde hon precis och bara, jaha, den här, förlåt. Men vi kom in, så att det är lugnt, vi har fler nycklar.
Men gud, ja. Det kunde ha blivit kaos.
Ja, men det finns ju en i, alltså det är som sagt var en så här gated community, så finns en vakt som har nycklar till alla husen, så det är ändå skönt, så man kan det, och det är bemannat dygnet runt, så oavsett när man kommer så kan man alltid få tag i sin nyckel.
Men du, vad är det för, är det nära vattnet då?
Havet, ja, det också? Är 100 meter ner till
stranden. Nej, men jag orkar inte. Vad har ni för väder? Säg att det är dåligt. Ja, men, jag orkar inte.
Nej, men det är okej, titta ut då.
Nej, men det är ju jätte det är fint. Men kolla ut här i Stockholm, här är också jättefint väder faktiskt.
Men jag vill berätta en annan sak. Förra veckan innan vi åkte på turnén så gjorde jag ett jobb med Jan Eliasson, diplomat.
Ja, och FN.
Precis.
Eller hur, han har jobbat, han varit, jag vet inte exakt vad hans liksom befattning.
Nej, men han är diplomat och politiker. Mm. Han har ju liksom jobbat och medlat i stora så här, när det varit olika avtal och inom FN liksom. Och han har skrivit en bok som heter Ord och handling, ett liv i diplomatens tjänst. För att han är lite så här Bond lookalike. Mm. Så att det var också lite roligt, så här, ett liv i diplomatens tjänst tyckte jag var lite kul.
Mm.
Men jag träffar ju väldigt mycket intressanta och roliga människor hela tiden. Och då så blir man helt blown away. Och det blev jag av honom. Jag har liksom inte varit jätteinsatt i vad han har gjort. Så att efter bara 5 minuter jag sminkat honom, så sitter jag liksom med halvöppen mun. Och han berättar om när han och Palme gjorde det. Och när han träffade Saddam Hussein. Och att han var den, liksom en fruktansvärd människa. Liksom, och obviously. Men just att han sa att vissa möten med fruktansvärda män kan ändå bli...
De kan vara kanske ha en sympatisk sida.
Ja, precis. Liksom. Ja. Men han sa att han var riktigt, riktigt obehaglig. Och så började han prata om vilken bok som har betytt väldigt mycket för honom. Och då var det en ordbok. Han läste, när han var jätteliten så läste han, hans första bok var liksom en typ 20 cm tjock ordbok. Och lärde sig, han älskade att lära sig nya ord. Och han bara, det har jag haft nytta av i min karriär. Och just i ett sånt fredsavtal eller någonting. När de ville, det var något krig. De ville ha eldupphör, vapen, vad heter det?
Vapenvila. Eller
de vapenvila. Ville ha... Och då var det, jag vågar inte säga för mycket för att jag är ju sämst på att komma ihåg.
Man får väl läsa boken.
Det står ja, men det kontentan var i alla fall att de, jag tror nämligen att det var Saddam Hussein som bara vägrade gå med på vapenvila. Och då sa han så här, det handlar inte om det handlar om ordet. Vi måste hitta ett nytt ord. Och han bara, och det var då för första gången som vi använde ordet humanitär korridor.
Ah, som vi, gud vad smart och intressant.
Som vi nu läser om hela tiden i det här hemska kriget i Ukraina. Mm. Men sen berättade han också att den gången... Han pratade också som så här, och det knäppte och jag visste ju att jag var avlyssnad. Alltså, han pratade liksom som en spion som har varit på uppdrag. Och det var som att det var det vanligaste i världen. Att liksom, man hör ju när man är avlyssnad för att det knäpper lite. Och man bara, gör man?
men förlåt, men kan vi stanna vid det där, liksom det där, tankarna kring det du berättar att han sa var otroligt intressant, att man ändå på den nivån förstår att okej, den här personen, vi vill samma sak, men ordvalet gör att den här personen går i försvar, så att vi vapenvila, det är att säga att det kriget är över, eller att typ säga förlåt, eller att säga nej, okej, vi ger oss en stund, men att säga, hitta på ett nytt ord som blir så pass neutralt så att man själv vinner någonting på att använda det. Så här, humanitär korridor. Ja, alla vill vara humana någonstans. Exactly. Bara de får sin vilja igenom. Så humanitär korridor, det tycker jag låter... Det är
och
bra.
Egentligen var det exakt samma sak som de ville.
Ja. Men jag tänker både smått och stort. Otroligt intressant att just ordval kan... spännande.
Och det kan man ju också, utan att hamna på för mycket sidospår, i alla relationer.
Mm.
När man märker så här, men gud, varför reagerar den så starkt på det? Ja, men då har den en relation till just det ordet som gör att det blir jättestarkt för dem. Ja, men det jag skulle komma till var i alla fall att då berättade han att det var, att han var liksom rädd för att han trodde att han skulle bli mördad där.
Mm.
Och då skrev han ett brev hem till sin fru. Men han visste inte hur hon skulle få tag i det. För han var ju övervakad. Då. Eller hur hon skulle få. Eller han hade någon teori. Som han insåg att om han blir mördad nu. Så dör den teorin med mig. Jag måste på något sätt berätta det för någon. Och det måste vara min fru. Typ sådär.
Mm.
Och då berättade han liksom att han då. Smög iväg till ambassaden. Skickade ett brev till sin fru. Och han sa också att. Det blir så starkt för att han läser in den här boken själv just nu. Och jag bara längtar till att få lyssna på den. För jag vill höra hans röst berätta om de här händelserna. För det var så spännande. Men då kom vi också in på det. Hur mycket starkare någonting blir när man läser högt. Så han sa det. Han blev så tagen av vissa saker han har varit med om som han har tänkt på flera gånger och inte blivit lika berörd. Men så fort han läste det högt så bara, ja, det blev liksom jättestarkt. Och då kom jag på, och det här är så typiskt mig, beroende på, alltså det spelar ingen roll vem du träffar, högt eller lågt, men jag bara, men det var som jag skrev ett brev till min kille. Men jag tänker att han tyckte att jag var lite gullig. Men då
spelar ingen roll vad han tyckte egentligen. Du delade med dig.
Jag delade med mig, och nu ska jag dela med mig till dig också, att jag skickade i början när jag och Magnus hade varit tillsammans, så skulle han iväg och vara borta ett tag, och så skickade jag ett långt, långt brev till honom med hur jag kände och hur lycklig jag var för att vi hade träffats och exakt hur mina tankebanor har gått och sådär. Och så gömde jag det brevet i hans väska, så när han landade så läste han det. Och sen dess så har han alltid tagit med det när han reser. Jag tycker det är lite gulligt, och han bara, du vet att jag alltid tar med det brevet. Jag bara, gör du? Och så började han läsa upp det och typ börja staka sig lite, för att han får så här. Och han har också läst det 1000 gånger, men just för att han läste det högt så blev det, och jag blev typ rörd av mina egna ord.
Vad tycker du, att det känns lite genant eller?
Det känns jättefint. Jag bara, gud vad fint skrivet. Ja, det är ju jag som har skrivit det där fina.
Men det är väl jättehärligt. Orden, det här, det är ju, det, alltså jag var ju på en kurs en gång, och jag vet att du har också varit på den kursen, men då fick man skriva ett brev till sig själv som kom liksom ganska många veckor efter att man hade avslutat kursen. Och när jag fick det brevet och läste det högt, det är ju ändå jag som har skrivit det om mig själv dessutom.
Mm. Men den, eller till dig själv.
Ja, till eller? Dig själv. Ja, men liksom precis. Till mig själv ett brev så här. Men jag tänker, när man får det många veckor efter, när man liksom inte är i någonting, då, och läser det, då blir det en väldigt så här, det blev ju jättestarkt. Också en koppling liksom till sig själv, vad man tänker. Och där var det ju en koppling, även om det inte var, du skrev inte om dig, du skrev en kärleksförklaring liksom till Magnus. Till Martin. Väldigt freudiansk felsägning. Men, nej, men alltså till Magnus. Och så tänker jag att du säger att det är genant att du blir rörd av orden. Det ska ju eller liksom, det är tvärtom, tänker jag. Vad fint att göra det. Att det ska man ju faktiskt göra. Både det här, skriva brev till sig själv.
Man blir påmind om vad man känner. Det är
precis, det blir inte så här, oj, vad, det är inte så där, oj.
Ingen prestation.
Nej,
det är inte så här, wow,
men för att det är sant. Jag tror att man skriver någonting och när det är sant. Och så sen läser man det och så inser man att det där var sant. Det blir man ju rörd av när folk skriver saker. Förmodligen för att det också där och då är sant. Eller någon som är en väldigt bra historieberättare gör det ju sant och spännande. Mm. Men när det liksom, det klingar an någonting i ens kropp. Någon sträng som gör att det blir verkligt och viktigt det man tar in. Och då blir man rörd, för det väcker någonting i en. Det spelar ingen roll då om det är man själv som har skrivit det, menar jag. Men det var faktiskt en väldigt fin grej. Jag tänker att det ska man kunna uppmana alla som lyssnar, att någon gång när ni har en bra dag, skriv ett brev till er själva, från er själva, och gör på riktigt, posta det på brevlådan. Och så
ja, eller be din kompis posta det om 3 veckor.
Och så sen får du liksom ett brev hem där det kanske står väldigt mycket snälla saker.
Snälla saker.
Ja. Men jag har gett mig själv lite kärlek idag. Vet du, jag har varit på en
ansiktsbehandling.
Ser du mitt glow?
Nej, men alltså, jag skulle börja med att säga det, att jag känner mig så torr och fnasig, och så ser jag bara ditt glow, så känner jag så här, fan vad du tar hand om din hy. Men då har du ändå varit på ansiktsbehandling. Det gjorde mig lite gladare. Och vet du, var så där duktig själv.
Vet du vart jag har varit? Jag har varit på ett ställe som jag har faktiskt gått på hos några gånger nu, som heter Spa by Us i Stockholm. Och de har precis fått en glow bar. Hör på det. En glow bar. Man kan alltså gå in och bara liksom glow, sitta i glow baren i 20 minuter och bara tada! Få glow.
Oh, men gud. Så ja, men det där är bara 20 minuters glow bar? Nej,
ja, för att, nej, men sen gjorde jag lite annat också. Men det var verkligen en... de säger att det blir typ samma att sitta i. Det är alltså en LED-lampa med massa infraljus som jobbar på olika nivåer. Det är bara verkligen så här återuppbyggande. Det finns inga biverkningar, det är skadligt. Eller, och liksom, återfuktande. Alltså det var så intressant att det här vissa ljus då stimulerar. Jag förstår inte exakt hur det funkar, men oavsett.
Nej, men jag gjorde ju så här på heat. Mm. En sån när man går in i en infraröd bastu. Alla de, mm, vad som är bra för kroppen. Det fanns en hel lista med grejer med det här röda ljuset, blå ljuset. Mm. Det är ganska häftigt.
Otroligt häftigt.
Hur det funkar.
Men jag
har ju gått till Quissi, Therese på Quissi i typ 10 år. Ja, frisörer och hudterapeuter byter jag typ aldrig.
Nej, jag känner också
att
jag
har hittat någon som är bra, då går man dit.
Men det är samma, jag känner att jag har hittat mitt där och jag har min frisör som jag haft i 5 år. Det är så här, det är som du säger, det blir liksom. Men det här var något väldigt kul, och i och med att den var så ny så var de så här, vill du prova? Jag bara, ja, glow bar. Och så bara, bam, glow. Yeah.
Jag önskar att våra lyssnare fick se dig just nu. För du sitter verkligen och speglar dig i telefonen.
Men jag är lite... Jag är precis, för att jag ser själv bara att oj, men herregud. Nej, men sen ska jag på middag. Helene ska göra middag ikväll. Och en annan kompis till dig också som heter Helene ska komma. Ska ta promenad bort till henne och äta middag. Och så har jag på
Smink-Helene och det är en andra kompis, Helene Rundberg. Norberg och Rundberg.
Mm. Mm. Och sen så jag ska få gå bort och äta middag ikväll. Det känns jättemysigt, för när man bor själv då är det ju inte så att man får liksom, det är ingen som köper blommor eller lagar middag. Det känns så lyxigt att få bli bortbjuden på middag. Så det känns jag fram emot väldigt mycket. Och sen har ju min mamma varit här i helgen. Jag vill bara säga det. Jag vet inte vad jag skulle göra utan min mamma. Alltså vet du, hon har nu den här helgen har ju hon varit här då fredag och lördag. Så kommer vi hem på söndag natt. Men hon hade ju ändå söndag dag också. Och hon har alltså tvättat allt som fanns. Jag blir så här gråtfärdig. För det är också en grej när man är själv. Att liksom hinna allting. Och att, jag menar, jag ska inte klaga. Det är ju samtidigt också bara jag som på något vis skapar kaos. Eller inte bara jag.
Man har ju tre barn. Nej, det är det
inte. Men det var så lyxigt att få den här hjälpen. Du vet, hon har städat och tvättat allt. Och så sen... Så idag så skulle jag skjutsa in Saga till stan, så tog jag med mamma och så tog vi en fika och satt i solen och drack kaffe och fika. Det var så mysigt att få så kvalitetstid med henne.
Åh, gud.
Ja, det
kommer jag ihåg. En av de första grejerna som, eftersom jag var själv väldigt länge, när Magnus var hemma. Jag bara, gud, det är någon som har tagit ut soporna. Det är ingen som har tagit ut mina sopor på 10 år.
Nej. Nej, det förstår man.
Honom ska jag ha.
Sophämtan. Men intressant att man kan bli så otroligt lycklig och tacksam över sådana saker som man förut kanske inte nästan förstod. Eller liksom, det var inte så ovanligt att någon bjöd en på middag eller hade tvättat lite. Nu bara, gud, det var ett år sedan typ. Nej, det var det inte. Men jag tänkte fortsätta prata lite grann om min vecka, vad jag ska göra. För att apropå det här med att ta hand om sig själv och vara snäll om... Nej, men jag bara tänker på det här att man får liksom se till att göra... boka på liksom mysiga grejer för sig själv. Och imorgon då ska faktiskt jag med min kompis Kajsa Ernst ta in på Ellery Hotel ett dygn. Det känns också så lyxigt. Och bara staycation i Stockholm liksom.
Ja, Colin gjorde det.
Ja, jag vet.
Men då blev det en sån här spela biljard, flipper, mysa och liksom spa lite. Det är mysigt på ett annat sätt. Men ni två ska ha en mysig dag, kväll, natt. Ni sover över.
Mm. Ja, och så är det så härligt för det tar ju ungefär lite mer än en timme att gå från mig dit, en och en halv. Så vi ska liksom promenera dit och så bara... spa, dricka bubbel, bara ligga och prata i timmar, sova över, äta god middag och så sen vakna på morgonen och promenera hem. Så att man får liksom, det blir som en lång
vandring.
Vilken
tid går ni dit? Kommer det liksom vara ljust ute när ni kommer
dit? Ja, vi blir någonstans vid incheckningen vid 3, så vi går nog vid runt 1, så här 1:30. Så det blir som att vandra lite fast på Lidingö. Nej, och sen åker jag upp till Sälen på onsdag. Då för att där är barnen med sin pappa. Och våran dotter fyller 10 på skärtorsdagen. Så då ska jag bila upp dit onsdag kväll. För att vara där torsdag morgon och fira henne tillsammans. Och det känns så viktigt och värdefullt att göra det. Och så har jag en son som redan är där uppe med kompisar, så det blir perfekt att hämta honom. Och sen på långfredagen åker vi till min mamma igen och bara landar i Hälsingland. Och jag kan inte förklara, Jessica, hur mycket jag längtar efter det. Bara få landa där i några dagar. Och jag gör det verkligen där. Jag landar liksom där uppe. Så det, och så kommer Lina och Nassim dit också, så vi firar liksom påskafton. Det kommer att bli... Mm. Nu när jag berättar låter det som att det är en massa grejer jag ska göra, men det känns ändå som att det är...
Ja, men slutet är att du landar där och får andas, ja, och vila. Ja. Och jag som har varit där hos er i Hälsingland förstår exakt vad du pratar om. Ja, bland de bästa, det säger fortfarande mina barn. Oh, vi var ju där en helg med alla barnen och bara så spontant tog bilen, för det tar ju bara 2 timmar upp. Mm. Och vi hade så mysigt.
Ja, vi hade verkligen jättemysigt.
Det är något magiskt över det där stället.
Ja, men det är som att tiden, alltså det lugnar ner sig på något vis. Mm. Ibland kan jag tycka det är jobbigt när jag åker upp så här, när jag ska veta att jag ska vara där i flera veckor. Då kan jag ha lite, några dagar av så här, men gud, vad är det jag tycker det är så bra med att åka hit då? Så jag är någon sån här stress och bara, ah. Och sen efter ett tag så bara, kardunk, just ja, det är det här. Och så vill jag inte åka därifrån. Typ. Men gud, jag trivs här också, det måste jag säga. Jag älskar att bo i mitt radhus.
Jag kan känna lite så när jag kommer hem till pappa. Han bor ju i Eringsbo, det heter det, utanför Ronneby, in the middle of nowhere. Och när man var liten så var det verkligen öken att vara där, för det fanns ingenting att göra. Och nu när man kommer hem, man bara älskar att det inte finns någonting att göra. Och jag kommer ihåg, jag och Colin, det här är också typiskt mig i och för sig, men jag bara, ska vi inte bygga någonting? Vi bygger en träkoja. Eller vi börjar med en koja, ska man se om man kan sätta upp den i träd. Så jag börjar snickra där, jag kan ingenting sånt. Och så är det liksom en halvfärdig koja. Och sen åker vi hem. Och pappa ett halvår senare, tänker ni att ni kommer komma tillbaka och bygga klart den där? Eller kan jag slänga det där?
Det kanske inte gör någonting. Det kanske bara får vara så.
Men det är så typiskt mig att inte slutföra saker.
Men med min spaning var det här i alla fall också lite så här en fråga till dig, och att man inser det här med att leva liksom själv och barn varannan vecka, och när loven kommer, det blir ganska mycket, det blir ju en planering. För det är som ni nu en hemma, nu är det skönt att man liksom har bra samarbete med pappan, men liksom, för just det var som var min spaning och lite grann fråga till dig som har mer erfarenhet liksom. Vad du tyckte jobbigast och lättast med att liksom gå från ändå att man firar alltid loven ihop och bla 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 till att plötsligt kunna göra lite som man vill. Som att jag nu tänker att ett påsklov så åker jag med en kompis på ett spa. Det är så långt ifrån vad jag liksom har gjort annars på ett påsklov. Mm. Nu blir det ju både och, liksom, familj och egen
tid. Jag tror att det viktigaste är om man då gör det, att du, låt säga att du inte hade åkt till Sälen överhuvudtaget av någon anledning, att det hade inte gått, du hade inte hunnit, inte kunnat, eller att ni inte hade haft den där fungerande relationen där det går. Att man inte slår på sig själv och tycker att det är så hemskt att man unnar sig själv den här spa-dagen. Mm. Eller för att det är så här, jag borde vara med mina barn, eller jag borde ha hittat på det här, och det är så hemskt att jag inte kan det, att man fokuserar på fel saker. Mm. Att verkligen njuta av att man faktiskt har den möjligheten att kunna ta hand om sig själv, och du får ju verkligen det bästa av två världar, att kunna både vara lite med barnen men också få ta hand om dig själv och stärka dig själv liksom.
Men också det här när man har barn, nu är det tur att man har, det är också nästa del i livet att vi börjar få så stora barn, så det är inte självklart att de vill vara med en de få dagarna man har, för att de kanske har pojkvän eller kompisar. Det är också en ny aspekt i livet. Liksom.
Ja, och så var det ju nu. Jag och Magnus skulle ju åka själva, för att det är inte vår barnvecka. Och Colin ville gå på fotbollskamp. Och Linn ville vara hemma. Hon ville absolut inte följa med hit. För det är alltså dåligt väder här. Över påsk.
Ja, det brukar det vara det. Det lät som ett skämt annars. Det är alltid så dåligt väder i Marbella. Det kanske är.
Över påsk, vi har haft väldigt otur de gånger vi har varit här väldigt mycket på påsken. Och faktiskt haft ganska otur. Det har typ varit finare i Stockholm än i Marbella över påsken. Men sen bara några veckor sedan så bara, mamma, jag vill nog följa med, är det för sent eller? Och sen så nu när vi kom ner hit, så jag bara, men har du massa kompisar då som är här? Eller hon bara, nej.
Mm, vad mysigt.
Alltså, det var så mysigt att hon vill följa med.
Du blev vald hon... liksom.
Ja, jag blev vald.
Och faktum att alla mina ville följa med till Hälsingland, det är jag jätteglad för. För nu har jag träffat Ida på några dagar. För vet vad hon har gjort? Hon har varit och spelat in Dubidoo i Göteborg med Martin. Och mot Nanne Grönvall och hennes son Charlie. Och jag fick precis från Nanne bara, åh, Ida är sån stjärna. Åh, hon
är
så bra.
Hon är så bra.
Och det som är så roligt är att Charlie, Nannes son, han var ju barn... flicka kan man inte säga, men barn, våran barnvakt, och jag skulle säga mer än barnvakt, under många
åt
år.
Åt Ida?
Nej, åt Saga, Love och Ida. Alla tre. När Saga var bara ett år, då började han jobba hos oss. För då gick han, vad heter det, barnskötarutbildning på, eller förskollärarutbildning på universitetet. Så han jobbade extra här kvällar och helger. Åt alla tre, alltså det har ju varit, han är ju som liksom en, det är så spännande, de har ju sin egen relation liksom, att då att han och Ida är liksom i samma program, det är ju häftigt liksom.
Och Ida, alltså de klippen jag har fått se, alltså
från Udda veckor.
Ja, Udda veckor är hon ju helt fantastisk. Ja, jag menar liksom som sångerska, alltså ja, de här, ja. När hon har skickat små snuttar bara, när hon sjunger och rocka loss.
Ja, men hon har ju verkligen...
jävla stjärna.
Ja, hon kör sitt verkligen så här rock-cool liksom. Men återigen i Udda veckor, det måste jag också lyfta. Liksom en scen där mot dina barns pappa. För hon spelar ju hans dotter i serien. Och den var så stark, den här scenen i förra veckans avsnitt av Udda veckor. Så att jag typ började gråta lite själv. Då var det ju också lite så här barn som väljer... eller inte väljer att vara med föräldrar och så här. Men hon spelade väldigt, väldigt bra. Han med.
Men jag tycker det är så intressant med den serien. För jag har inte sett alla avsnitt, men jag har sett de första. Jag vet inte hur många som är släppta, men ja, i alla fall. Och då är det så intressant, för att ibland kan jag tycka att Linas karaktär är, ja, men så här, typiskt manliga karaktären. Och vad heter hon? Meltzers? Kristins... är typ så här. Men sen så byter de. Så helt plötsligt så blir det så här, som inte så typiskt tjejer att göra, så gör hon det. Och sen så, alltså att de verkligen har en bra mix av att inte bara den här stereotypen manligt kvinnligt, utan och då kan jag tänka så här, gud, så där skulle verkligen jag kunna göra, eller så där skulle verkligen Linus kunna agera i den situationen. Och så, jag ska faktiskt fråga honom det, för jag blir så här, är han medveten om det? När han spelar in den här scenen, tänker han då, shit, det här är jag i ett nötskal?
Om den är smickrande kanske.
Ja, men då tänker jag kanske på dem inte lika smickrande.
Ja, det får du fråga då. Det är bra, ska man sitta och titta.
Han kanske kan gästa på den.
Ja, precis. Jag frågar. Men du, vad ska ni göra under veckan när ni är i Marbella nu? Har ni några planer, eller kommer ni bara ta varje dag som den kommer? Eller?
Nej, Magnus ska just nu, han kom precis ner här i köket och häll upp.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Vatten för att han ska spela paddel med Caetano.
Ja.
Som är... Nej, du vet inte om det är, och det visste inte jag för ett halvår sedan heller, kan jag lova dig. Men alltså, han är typ en av de bästa i Sverige. Och... jag är ju jätteglad för hans skull. Det ska bli jättekul att kolla när de spelar. Men jag är också lite svartsjuk.
För att eller du vill spela?
Jag vill också spela med honom.
Avundsjuk. Vad är skillnaden?
Svartsjuka är väl att man... Jag associerar svartsjuka med att jag tror att han ska bli kär i honom.
Mm-hmm. Och avundsjuka är mer typ jag vill också.
Att jag vill också, ja. Mm. Men jag, det är inte bara att jag också vill spela med honom. Jag vill också vara så bra så att han ska vilja spela med mig.
Och då får du för att få sinnesro köra den här bönen. Acceptera det. Jag förändra det jag kan. Och acceptera.
Gud vad bra. Säg det en gång till.
Vänta. Men jag, sinnesrobönen. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden.
Nej, det är där så bra, va?
Sinnesrobönen. När du sitter och tittar på Magnus nu och han, superstjärnan i paddel, kan du sitta och be den här bönen så att du liksom inte är avundsjuk.
Ja, det är bra.
Acceptera det du inte kan förändra. Och ja, förstånd och inse skillnaden på det och... att förändra det du kan.
Ja. Det var så roligt för det var en tjej som då inte vet att jag är tillsammans med Magnus som säger så här, men gud, spelar du mycket så här mixed? Jag bara, ja, men jag och min kille brukar spela rätt mycket. Så här, hon bara, ja, min kille vill inte spela med mig liksom. Men jag tror det är också, han är så pass mycket bättre än jag. Typ, han tycker inte det är kul att spela med mig. Jag bara, men trust me, min kille är väldigt mycket bättre än vad jag är. Ja, ah, men vänta bara tills du går om honom och blir bättre än honom. Då kommer han tycka att det är så kul att spela med dig längre. Jag bara, well, den dagen kommer aldrig komma. Jag bara, då... du vet inte vem jag är ihop med.
Men jag fattar inte vad hon menade. Att hon
Först så var det att han inte ville spela med henne för att han tyckte att hon var för dålig. Sen så tyckte hon själv nu typ att hon var bättre än honom. Och då ville han inte spela för att han var så här...
Han var lite kränkt. Jag bara, they have a problem.
They have a problem.
They have problems. Och, så kan man säga.
Jag får precis lyssna inte på den här podden. Men.
Nej, eller så gör hon det och tänker att jo, ja, det är nog det. Varför skulle han inte, varför ska man inte kunna, alltså förlåt det där. Nej, varför kan han inte spela med henne oavsett? Och varför ska han känna sig hotad eller jämföra sig? Låt henne vara sämre, låt henne vara bättre. Herregud.
Exakt.
Nej, jag tycker
det är
bara
han som har issues.
Ja, 100%. Och det är ett problem att man lever med någon som man ska ta den hänsynen till. För det blir ju så, då tar hon hänsyn till vad han känner. Och han tar noll hänsyn till vad hon vill eller känner. Det blir liksom ingen kompromiss alls. Och med det också kommer jag att tänka på, det var en annan som jag pratade med som hade separerat ganska nyligen och var lite sådär, hon vill liksom inte gå in på så mycket, men hon sa bara att det har varit ganska jobbigt för det finns medberoende problematik och lite sånt som ligger som jag måste verkligen ta itu med, och det är ganska jobbigt och sorgligt att bli varse om vad man har gått med på. Mm. Och då tänkte jag på att vi har ju pratat om det, medberoende.
Men det är ett ord som verkligen dyker upp hela tiden tycker jag. Och jag måste ärligt erkänna att jag nog trott att det betyder något annat än vad det gör. Och är så nyfiken på att ta reda på mer om just medberoende. För jag har tänkt att medberoende är någonting, gud shit, hon var medberoende. Då tänker jag att det är en man med alkoholproblem. Och hon blev straffad för att hon fick leva med den här mannen med ett missbruksproblem.
Mm.
Det är så, men medberoende sträcker sig så mycket längre. Och vad det egentligen handlar om, att man själv skapar ett beroende.
Ja, och min kompis då, Kajsa, gästade medberoendepodden. Och då började jag lyssna på den faktiskt för att jag tycker att den var så himla bra och intressant och ett väldigt intressant ämne. Och jag tänkte att nu ska jag träffa Kajsa imorgon. Ska fråga henne om hon vill gästa oss. Vi hittar ett datum och så kan vi liksom dyka ner lite mer i ämnet.
Jättegärna.
Och ni som lyssnar kan väl skicka DM till oss och
delvis vad ni har för erfarenhet av medberoende och delvis vad ni är liksom nyfikna på att veta mer om.
Mm.
Men medberoendepodden, den ska jag också lyssna på med Kajsa Ernst.
Mm. Gör det.
Men du, nu ska jag faktiskt åka och titta på min man.
Men gud, men gör det. Men kom ihåg att använda den här sinnesrobönen.
Ja, jag måste. Kan du skicka den till mig?
Jag skickar den.
Puss, vi hörs snart.
Hälsa Magnus.
Hej då.
Hej.
podcasten är producerad av Perfect Day Media.